Välkomna, det är dags för ännu ett kvartssamtal här i Humptanktältet. Och den här gången om vår allra senaste rapport, Humaniora strategier i Sverige. Jag heter Lina Samuelsson, jag är representant för Humtank från Mälardalens universitet. Och jag kommer att prata med Leif Runefeldt som är rapportskribent till
en av rapportskribenterna.
Så jag tänker att vi helt enkelt börjar med att du får berätta om den här rapporten. Den lanserades ju här på Almedalen i måndags med ett panelsamtal och är ju alldeles helt nyfärskt.
Ja, men precis. Och den här rapporten, den heter då Humaniora strategier i Sverige och handlar om förekomsten av och vad vi upplever som behovet av ett mer strategiskt tänkande kring humaniora i Sverige. Jag ska, för att förklara lite bättre varför den här rapporten har skrivits, ska jag ge en liten bakgrund. Vi har nämligen tittat lite på utvecklingen i två andra nordiska länder. Och å ena sidan har vi universitetet i Oslo som är ett mycket ambitiöst, stort i sitt land dominerande universitet som för ett år sedan, ungefär ett och ett halvt år sedan, presenterade en mycket omfattande strategi för humaniora. En strategi som har en lång rad målsättningar för de närmsta 10 åren. De menar då att dels så har omvärlden och tiden ökat behovet av humanistiskt tänkande i samhället. De hänvisar bland annat till pandemin som ju har visat behovet av kunskap kring pandemier, kring samhällen som har upplevt pandemi tidigare, hur de har betett sig. Det behövs ett omfattande etiskt tänkande naturligtvis i de här sammanhangen. Men universitetet i Oslo hänvisade också till den politiska utvecklingen. De lanserade rapporten den 21 januari 2021, alltså bara 2 veckor efter 6 januari-händelsen i USA. Så de betonade behovet av humanistisk forskning, humanvetenskaplig forskning kring frågor som demokrati, medborgerlig bildning, medborgerlig inkludering och så vidare. Hur ska vi förhålla oss till konspirationsteorier, till postfaktum, postsanning, begrepp och sådana här saker. Det menar de var 2 viktiga anledningar för att ha en humaniora-strategi, men det var inte den nödvändiga, det var liksom inte det avgörande. Det avgörande för dem var humaniora-specifika, lite svagare ställning som vetenskapsområde. Det behövs egentligen inte en naturvetenskaplig strategi eller en medicinsk strategi, men så som universitetet i Oslo formulerade så behöver samhället en stark humaniora, men samhället har samtidigt inte riktigt förstått att det behövs, utan humaniora har alltid haft lite större legitimitetssvårigheter än de andra vetenskapsområdena. Så en sån här strategi kan då vara ett sätt att stärka humanioras ställning. Och då tänkte vi, okej, det här kanske, det var ju spännande den här strategin, väldigt kul. Skulle man kunna göra någonting likadant i Sverige? Ska vi ha en svensk humaniora-strategi eller ska lärosätena ta fram sådana här då? Ja. Det kan man ju diskutera, men så tittar vi på den danska utvecklingen.
Precis, för det var det andra
exemplet. Ja. Under 2021 så har ju den danska universitetspolitiken utvecklats mycket, mycket negativt för humaniora. Och under hösten 2021 så togs ett beslut att man ska lägga ner var fjärde studieplats vid universitetet i Köpenhamn, som ju totalt dominerar den danska akademiska scenen. Så var fjärde studieplats ska försvinna, vilket ju kommer göra en lång rad lärare också övertaliga, förutom att det kommer vara färre personer som läser humaniora. Och det är ett land som sedan 2013 redan har skurit ner 30% av platserna i humaniora, så det har redan genomgått ett stålbad. Och skulle det här kunna hända i Sverige? Det är möjligt att den politiska vinden kan vända. Det finns politiska krafter i Sverige som inte värdesätter humaniora på samma sätt som kanske vi gör det. Och jag tror att det finns i det svenska humanistiska, alltså inom akademin, så vi förstår värdet av humaniora, men vi tar det ganska hög grad för givet. Och jag tror att vi skulle ha svårt att direkt svara på frågan: vad gör ni? Vad behövs ni för? Vad är det ni tillför? Och därför så tänkte vi att vi skriver i den här rapporten. Gör en kartläggning. Vad finns det? Och hur tänker lärosäten själva kring humaniora-strategier.
Ja, just det. Så vad, liksom, vad bygger själva rapporten på?
Rapporten bygger på enkäter. Vi skickade ut enkäter. Humtank har ju 14 lärosäten. Och vi tänker oss att de 14 lärosätena har ett intresse av humaniora eftersom de är med och finansierar Humtank. Så vi skickade ut en enkät. I stort sett alla 13 stycken svarade. Då fick de redogöra för, har de en strategi? Har de någon sorts delstrategi? Många har ju kanske en publiceringsstrategi till exempel som tar hänsyn till humaniora speciella publiceringstraditioner. Har de en internationaliseringsstrategi och så vidare. Och om de inte har en strategi, de kanske ändå har ett levande strategiskt samtal. Och vad är det då man samtalar om? Mm. Upplever de några problem med att ha en humaniora-strategi? Och så ställer vi några frågor i relation till den norska. Hur man förhåller sig till tvärvetenskap, integrativ humaniora och några andra sådana där ämnen. Och vi fick in en ganska... Ja, vi fick in väldigt bra reflexiva svar tycker jag från de här 13 svarande lärosätena.
Hade de strategier?
Ja, utfallet var ganska intressant. Det är 4 lärosäten i Sverige som har en explicit humaniora-strategi. Det är Lund, det är Göteborg, det är Stockholm, det är Uppsala.
Man kan nästan gissa. Fyra
stora. Det krävs någon form av liksom, humanistiska muskler för att kunna formulera en humanistisk strategi så som det ser ut idag. Nu vet vi att det snart kommer en femte eftersom vi har inspirerat Karlstad universitet till att faktiskt skriva en egen humanistisk strategi för humaniora som är på gång. Och vår förhoppning med rapporten är egentligen inte att redovisa vad som finns utan att uppmuntra och skapa ett nytt strategiskt tänkande kring humaniora.
Mm. Ja, men precis, för även om det inte finns liksom, humaniora-strategier vid de, framförallt kanske vid de mindre lärosätena, så vad finns det för, om man ska liksom sammanfatta eller säga, vad kunde ni notera när det gällde liksom, att ha ett strategiskt tänkande kring humaniora? Saknades det helt eller gjordes det på andra sätt istället?
Det är klart, det förekommer ett ganska omfattande strategiskt tänkande liksom, runt om på svenska lärosäten. Och vi kan också, tycker jag, se att svensk humaniora står egentligen ganska stark. Den är ganska framgångsrik. Den är inte, det är klart att det finns svaga miljöer här och där. Den är inte underfinansierad på samma sätt som den varit tidigare i lika hög utsträckning. Och den är ganska framgångsrik väl att publicera både engelskspråkiga papper och svenska texter. Den är väldigt aktiv i det offentliga samtalet. Så att humaniora står ganska stark. Men det är klart att det finns vissa problemområden och vissa utvecklingsområden som lyfts upp. Det är frågan om anställningsbarhet, det är frågan om utbildningen, utbildningsstrategierna. Hur ska utbildningar sättas samman för att locka studenter? Tvärvetenskapligheten. Det finns en väldigt tydlig liksom fråga för humaniora. För vi vill och vi bör vara tvärvetenskapliga. Men är det så att vi är så pass tvärvetenskapliga så att vi urvattnar våra egna kärnämnen så att säga. Alltså vi måste ju finnas starka, icke-tvärvetenskapliga humanistiska miljöer som kan vara tvärvetenskapliga. Och det där är en svår balansgång. Så där måste man ha någon form av tänkande. Sen naturligtvis, forskningskommunikation är viktigt. Också samverkan.
Just det. Så väldigt många olika områden som det kanske finns strategier i, men som inte alltid är...
Ja, liksom. Och det ser väldigt olika ut. Det finns en del som har väldigt tydliga strategier, en del har det bara i huvudet på någon person. Så att säga. Mm. Det diskuteras på möten, man väljer inte skriva ner det, men, så det kan se väldigt olika ut.
Men är det då viktigt att, liksom, är det viktigt att ha en strategi? Är det liksom, för du nämnde också att, att tanken med skrivarrapporten är också att inspirera till att ha sådana här strategier. Varför det? Och liksom, vad är en strategi i så fall?
Vi säger så här, vi tycker det är viktigt att ha ett strategiskt tänkande. Sen kanske man inte behöver en strategi. Man får skilja liksom på ett strategidokument som Oslo sätter upp till exempel. De har 10 år, de har massa olika mål. Då ska vi uppnå det här, då ska vi uppnå det här, vi ska göra det här. Det kanske inte gagnar alla att ha liksom någon sorts policydokument som man kan stämma av. Man kan göra det på lite olika sätt. Man kan ha det som ett internt arbetsdokument. Man kan ha det, men det behövs någon form av strategiskt tänkande som siktar lite längre fram och som sätter ner på papper. Vad är det vi gör? Vad är vårt bidrag? Varför finns vi? Och hur kan vi motivera att vi finns när vi får den här frågan som kan komma lite opåkallat? Att ha ett strategiskt tänkande är också att ha en beredskap i en föränderlig tid. Så det är lite så som vi tycker att det är viktigt.
Och att humaniora syns i olika strategidokument också, överlag. För det är ju ofta det som det hänvisas till när beslut tas. Att vi har ju tagit den här strategin. Eller vi har ju liksom, det står här att vi ska satsa på det här området. Och sorry, ni stod inte med där. Liksom.
Ja,
nej,
precis.
Så också lite kanske att det har ett stort värde på det.
Ja, men det har ett strategidokument också visat att man tror på sig själv.
Ja.
Liksom, vi är här nu, men vi är också här om 10 år. Vi har de här målen som står i vårt strategidokument. Eller vi har de här föreställningarna. Så här tänker vi oss att det här ämnet eller det här området ska utvecklas på det här lärosätet. I konkurrens och i samverkan med de andra vetenskapsområdena.
Men finns det också, kan det också finnas liksom risker med strategidokument? Alltså du var inne lite grann på det här också på något vis, att det blir ännu mer skrivande och ännu mer liksom formulerande, kanske en floskelrisk.
Ja. Det är ganska roligt. Vi tänkte på det när vi skrev rapporten då, fem typiska humanister. Vår utgångstanke är så här, vad fan ska vi med det här till? Vi ska ju ta en policydokument liksom. Men vi ska kanske det ändå, kanske inte ett policydokument, men vi ska nog ha den här typen av strategiska dokument. Men det kommer också fram i enkäten att vi kanske inte vill ha en alltför väl detaljerad strategi kring humaniora, för då blir det bara att man prickar av och att det blir, man gör det för görandets skull.
Ja.
Så att säga.
Eller i värsta fall också att det bara blir liksom de mätbara målen, att vi försöker likna ännu mer liksom en strategi för naturvetenskaperna eller medicinerna.
Det
eller
finns ju alltid en så här floskelrisk med den här typen av dokument, att man sätter upp ganska självklara mål som att vi ska ha högkvalitativ utveckling. Jo, men det får man, eller utbildning. Så här. Jo, men det får man väl hoppas att vi ska ha. Så att säga, det behöver man ju egentligen inte strategidokument för.
Nej. Utan. Så hur skulle ett bra strategidokument se ut? Har ni några råd utifrån rapporten?
Ja, alltså, det blev ju mer av en idérapport då, där vi liksom försöker uppmuntra till strategiskt tänkande. Så vi har liksom inga punkter, inga rekommendationer som den slutar med traditionellt. Utan istället avslutas rapporten med att vi formulerar ett antal frågor som vi tycker att lärosätena ska ta med sig. Jag kan ju dra några av dem i alla fall.
Okay.
En första fråga är, hur skulle en humanistisk strategi för ett mindre lärosäte kunna se ut? Därför att det är väl ofta de som är utsatta, det är ofta de som är tvungna att jobba i symbios, kanske med lärarutbildning eller andra yrkes. Det är kanske de som, till skillnad från de som kan formulera en strategi, har behovet av en strategi. Så hur skulle en sån strategi se ut? Det tycker jag skulle vara bra om de tänkte på.
Om jag bara får flika in där också, så tänker jag också att till skillnad från, vi pratar om en humaniora strategi i Sverige, Norge har, Oslo har en, så kan man ju också se då just att det är ändå pluralis här också. Det är olika strategier som kanske krävs för att det är så olika lärosäten, om man skulle jämföra att humaniora ska ha det här och antingen eller.
Liksom. Sverige har ju en annan liksom, universitetspolitik än både Norge och Danmark, som har två stora dominanta universitet. I Sverige har vi ju jättemånga universitet nu, högskolor utspridda över hela landet, vilket gör att vi har betydligt fler ganska små humanistiska miljöer, inte bara humanistiska, andra också.
Ja.
Men vi har ganska små miljöer utspridda över hela landet.
Så det kan inte vara one size fits all.
Nej, det är ingen one size fits all, och det finns varje strategi kommer se ganska olika ut, och jag hoppas att de kan prata med varandra, de här lärosätena, humanisterna, och formulera olika strategier som passar deras olika profiler och lärosätens ambitioner och så.
Men fortsätt också.
Nej, men en viktig fråga som vi ställer, hur kan lärosätena formulera strategier som lyfter fram humanisters anställningsbarhet? Det var vi inne på det förra samtalet här i tältet, vi har varit inne på det tidigare. Att man gör så stora nedskärningar i Danmark inom humaniora, det beror på att humanister där är inte anställningsbara, säger staten. De får inte jobb i tillräcklig tid efter examen. Det kan vara så i Danmark, det är inte så i Sverige. Svenska humanister är inte bara anställningsbara, de är mycket anställningsbara. Man får jobb.
Och det finns det rapporter om också?
Det finns det rapporter om. Humtank har gjort en, Lund har gjort en jättestor alumniundersökning. Man har pratat med tusentals studenter och det visar mycket, mycket entydigt att de får jobb, och de får jobb med det som rör deras egen utbildning.
Och är det inte så också att i Danmark, det får du rätta mig om jag har fel, att när man säger att humanister inte får jobb, då tittar man bara på, okej, har du läst just antikvetenskap och blev du antikvetare? Nej, så istället då gick till näringslivet som fångar upp dig för att du var så otroligt bra på att tänka till exempel och skriva eller kommunicera, då räknas inte det som att man har fått jobb inom sitt fält.
Det där är lite en annan tråd, men det är det jag vill lyfta fram med anställningsbarheten. Det har fått mycket kritik där, danska systemet, vad är anställningsbar? Precis. Men i Sverige vet vi att det som gör humanister anställningsbara är deras generiska kunskaper. Alltså, nästan oavsett vilken humanistisk utbildning man läser så lär man sig en viss kompetens som andra utbildningsområden inte riktigt klarar av att fram. Och de kompetenserna är väldigt efterfrågade.
Precis, och man kan ju också fråga sig då att, som jag vet att i Lunds universitets rapport så frågade man ju också alumnerna själva. Upplever du att du har haft nytta av din utbildning i det yrke du har nu? Och de gjorde ju det. Ja. Så att det är inte det att man heller har varit tvungen att lämna för att man får ett jobb inom någonting annat. Ja, men bara en liten passus som det här.
Sen ännu en fråga då. För att humaniora har ju flera olika uppdrag. Så en fråga som vi har ställt är: hur kan strategier formuleras som förenar anställningsbarhet med humaniora som bildning och humaniora som svar på samhällsutmaningar? För det vet vi ju alla att det talas ju om humaniora som en sorts fostrare av demokratiska värderingar, av kritiskt tänkande och så vidare. Och det här är ju medborgerlig bildning och det här är ju väldigt viktigt. Och det ska vi bevara och vi ska liksom försöka lyfta fram det. Men på senare år har jag också börjat tala om vikten av humanistisk kunskap för att angripa de här stora frågorna som ligger i Agenda 2030 till exempel. Integrationen, klimatfrågan, demokratin och så vidare. Jättestora frågor som vi står inför som någonstans måste angripas. Och där ska humaniora vara en del. Så kan man hitta en strategi som tar fasta på båda de sakerna och samtidigt visa att det leder till att studenterna också blir anställningsbara, då tror jag att man har gjort någonting ganska bra.
Absolut.
Ja. Sen har vi några ytterligare frågor. Hur ska man agera för att upprätthålla starka ämnesmiljöer som krävs för tvärvetenskaplighet? Mm. Det var jag inne på tidigare. Sen har vi en fråga om hur ska humanister kunna sprida sin forskning både i det omgivande svenska samhället och i ett internationellt forskningssammanhang? För det finns ju en press nu att vi ska bli mer lika samhällsvetenskap, naturvetenskap, skriva de här korta artiklarna. Men det gör oss ju samtidigt lite irrelevanta i våra nationella, lokala, regionala sammanhang. Naturvetare kanske inte har exakt samma impact i samtal med lokalpolitiker och så vidare. Och det får ju inte vi tappa bort. Hur ska man fånga det? Sen har vi två frågor till. Hur kan humanister formulera strategier som erövrar samverkansbegreppet? Så att samverkansbegreppet handlar om någonting mer än att tala om tillväxt och innovation. Kan tala om,
vilket också var en tidigare rapport.
Det har vi också skrivit en tidigare rapport om som vi pratade om här på Almedalen för några år sedan. Men den sista frågan är kanske den som ligger oss inom Humtank då varmast om hjärta på något sätt. Och det är: hur kan vi kommunicera värdet av humaniora i en föränderlig värld? Därför att trots att humanisterna är så otroligt aktiva i offentligheten, mycket mer än andra vetenskapsområden, det är också visat i rapporter. Trots det, så det är som en paradox, trots att vi som mest aktiva så är vi också det vetenskapsområde som allmänheten minst förstår sig på. Så hur ska vi förmedla, hur ska vi verka som forskare, utbildare inom det här området om vi inte samtidigt lyckas förklara varför, vilka vi är, vad vi gör och varför det är viktigt. Ja, så det är ju liksom grundläggande. Hur förklarar vi värdet med humaniora och hur kopplar vi det till den här snabbt föränderliga världen som vi lever i? Och där slutar rapporten.
Just det. Så stort, det där måste vårt samtal också sluta, för vi har nästan dragit över tiden. Men rapporten är ju, precis, finns ju här att hämta för att läsa och fortsätta diskutera. Stort tack, Liv.
Tack själv. Tack.